Hon är vett- och etikettexperten som höll koll på hela Kungliga slottet i nästan 20 år. I P4 Extra berättar Ebba von Mecklenburg om cancerbeskedet, om att hon behövde ha stränga rutiner för att klara att hålla sig isolerad. Och såklart tar hon tempen på vett- och etiketten idag och reder ut myter. Ja, jag heter Karin Frick. Välkommen till P4 Extra och god dag Ebba von Mecklenburg, före detta åldfru.
Just det, tack så mycket.
Så härligt att ha dig med oss.
Ja, spännande.
Du har ju tidigare förklarat åldfru som en slags hotellvärdinna för slottet. Men vad innebär det i praktiken?
Det innebär att man har hand om alla blommor, att alla gästrum är i ordning, möbleringar, städning, personal som håller på med de här sakerna. Det är ganska mycket. Det är ju rätt många rum i det där huset.
Ja, det är ju det. Ett omfattande jobb helt enkelt.
Ja, det är faktiskt från morgon till kväll.
Mm. Och du har ju jobbat nära kungafamiljen i nästan 20 år.
Ja, 18 år ungefär.
Ja. Nu när kungaparet har varit gifta i 50 år och kungen och drottningen känns ju som ett väldigt starkt team. Håller du med om det?
Absolut, absolut.
Vad tror du är bakgrunden till det?
Jag tror att de är väldigt samspelta och att de har ju hittat rätt, uppenbarligen.
Mm.
Och de har mycket humor båda två. Mm. Jag tror att det hjälps åt och så har de gör ju någonting tillsammans. Jag tror att det är bra att ha ett mål på det viset.
Ja, vi hörde ju paret Rammel här som också hade varit gifta i 50 år. De sa ju det samma sak, att det är viktigt att ha roligt tillsammans och sådär.
Mm. Jag tror också det. Mm. Det är roligt att ha med alla människor tycker jag. Det är liksom att humor kommer över många problem här i livet.
Så är det. Det är viktigt att skratta.
Mm.
Nu är du pensionär sedan en tid tillbaka. Men om du fortfarande hade varit åldfru, hur hade din dag sett ut en dag som denna?
Ja, då hade jag varit uppe redan vid 5-6 på morgonen och gått runt överallt för att se att sakerna stod på rätt plats och så vidare. Och se till att den personal som ska arbeta, att de har allt de behöver, att alla är där. Och sedan så är det ju säkert några av gästerna som har kommit nu på morgonen. Och igår kväll har säkert den större delen av gästerna kommit, så då är man ju med och tar emot och visar dem var de ska bo och hjälper dem på alla sätt och vis. Ja, man är på benen från morgon till kväll kan jag säga.
Mm.
Då ser man lite så här, hoppas jag inte har glömt någonting.
Ja, på tå helt enkelt kan man inte säga.
Mm.
Nu kan du luta dig tillbaka lite mera. Och Ebba von Mecklenburg är dagens P4 Extra-gäst. Vi ska prata mer om din tid vid hovet, men också om ett besked som har förändrat mycket för dig den senaste tiden. Ebba von Mecklenburg är dagens gäst här i P4 Extra, före detta åldfru på slottet, numera pensionär men också vett- och etikettexpert i TV4. Ebba, hur var det att bo på slottet? Var det som en saga som så många drömmer om, eller var det som att bo på sitt jobb?
Någon saga att bo på slottet kanske jag inte kan säga att det är. Det är annorlunda, därför att du måste ju gå igenom en vakt, en säkerhetsvakt varje gång du går ut och in. Men när jag kom in i min lilla våning som jag hade, så då var det mitt hem. Och då hade jag verkligen inte någon känsla av att jag bodde på slottet. Det var en jättesöt liten våning jag hade. Men utsikten var inte, det var inte mot vattnet, utan det var mot inre borggården. Så att jag såg i princip bara stenar. Mm. Men själva våningen var, eller lägenheten var väldigt mysig, men kall. Det drog.
Mm.
Och det gör det ju på gamla slott.
Men du saknar du det?
Jag trivdes väldigt fint i min lilla våning, det måste jag säga. Den var mysig och jag har flyttat så många gånger i mitt liv, så att nu bor jag på ett annat ställe. Jag har arbetat på UD förut, så att man flyttar ganska mycket då.
Mm. Men när man har det jobbet som du hade på slottet, kommer man nära kungafamiljen på ett personligt plan under de åren? Eller liksom behövde man alltid upprätthålla etikettfasaden?
Ja, det måste man. Mm. Man måste hålla det. Det ska du ju göra i vilket arbete du än har mot chefen. Alltså, Det var ju likadant på, om jag nu drar UD, inte klappade jag utrikesministern i ryggen och så vidare, utan man håller ett arbetsavstånd och vill hur jag ska uttrycka det. Det funkar bättre helt enkelt på det. Det är klart att man känner varandra efter många år, men därmed är man ju inte, vad ska vi säga, hej och du och bror.
Mm. Nej. Och kungen och drottningen firar 50 år som gifta idag. Det är en dag proppfylld med aktiviteter. Du var inne lite på hur din dag hade sett ut om du fortfarande hade varit åldfru. Men den avslutas den här dagen med en privat supé. Vad händer på en sån?
Ja, den är, jag skulle vilja säga, det är en supé kallar man det, därför att det är från klockan 8. Och det är som en, vad ska jag säga, en stor fin middag. Inte så många rätter, för det orkar man ju inte äta så sent på kvällen, utan det är, och den följs av dans, tror jag. Man sitter säkert vid runda bord, det brukar man göra 8-10 runt ett bord, alltså då kanske, jag vet inte riktigt hur många bord de har ikväll, men det fyller i varje fall Vita havet så vitt jag vet. Och det är lite tal och sen, ja, man har trevligt som man har på en middag, en privat middag. Men det är placering naturligtvis. Det gör det ju lättare. Och det är säkert mycket skratt och glatt humör. Mm. Men det kan jag tänka mig.
Ja, de firar ju någonting så fint så att det borde vara glatt humör kan man tycka.
Ja, så, när man träffar sina vänner, du vet ju själv. Mm. När man sitter i ett gäng och man äter gott och man trivs, man har kul. Mm. Det är inte större skillnad ikväll heller skulle jag vilja säga.
Mm. Jag sa ju innan musiken där att vi skulle prata om ett besked som förändrat mycket för dig den senaste tiden.
Ja.
Du är ju också, som jag sa, återkommande vett- och etikettexpert i TV4. Men där öppnade du också i januari upp om att du diagnostiserades med cancer och genomgick kemoterapi.
Ja.
Vill du berätta om det och hur det var att få den diagnosen och genomgå behandling?
Ja, alltså att få ett från en dag till en annan ett cancerbesked är verkligen, din värld vänds upp och ner kan jag säga. Mm. Och det gjorde min också. Jag var verkligen inte beredd på det här. Men tack och lov fick jag väldigt, väldigt snabbt vård. Så att, och den vården innebär att jag fick cytostatika. Men jag satte mig själv också i isolering för att den cancerform som jag blev diagnostiserad med är lymfom. Och det har med ditt immunsystem att göra. Så jag skulle ju inte träffa så mycket människor för jag ville undvika att få influensa eller bli förkyld och så vidare. För det hade varit ganska farligt under den här tiden. Mm. Så att då tänkte jag, hur ska jag nu klara det här? Och då kom jag på att jag måste ha en otroligt sträng rutin för mig själv. Så att stiga upp varje morgon vid samma tid, äta frukost och så göra vissa saker, laga din mat, göra lite rörelser, gå och lägga dig vid samma tid. Så att du kan hålla dig i någonting, för att dagarna blir ju annars, du vet ju inte om det är måndag eller torsdag.
Nej. Och när du berättade om det här så gjorde du det också utan hår, utan peruk. Var det självklart för dig att öppna upp om cancern?
Ja, det absolut. Jag tycker inte det är någonting som man ska hålla hemligt eller undvika, vare sig prata om eller berätta om. Jag tror att det är väldigt viktigt. Det är ju en dödlig sjukdom väldigt ofta och man ska, hur ska jag säga, man ska inte skämmas för det. Man ska kunna prata om det. Och det här att visa att jag inte hade något hår längre, det var ju liksom ingen stor fråga. Efter min första behandling så gick jag och klippte håret väldigt kort. Tänkte jag vill inte vakna en morgon och hitta hår i halva håret i sängen, utan jag klipper av det. Och sen när det föll, ja, då var det inte någon stor sak längre. Jag gick visserligen och skaffade mig en peruk, men peruken och jag, vi fick inget förhållande. Så jag tänkte, nej, varför ska jag tvinga in mig i någonting som inte jag gillar? Jag gillar överhuvudtaget inte lånta fjädrar, alltså falska grejer. Mm. Så att då, och så, det blir lättare för min omgivning om jag är ute och promenerar och de ser mig med Karl. Jag såg ut som en nykläckt kyckling.
Mm. Ja, men jag tror att det är jätteviktigt för många att, att se att man vågar och prata om det. Det är ju precis som Amelia Adamo har gjort under den här tiden. Jag tror att ni två betyder jättemycket.
Ja, alltså för mig var det faktiskt... Det blev en självklarhet att göra på det här viset. Och jag är glad för det beslutet, det måste jag säga. Det blir aldrig något konstigt när jag stöter på... Nu har jag avslutat mina behandlingar, så nu så hoppas jag att det går vägen. Men så därför rör jag mig lite mera bland folk igen. Och då är det mycket, mycket lättare för dem att säga jag ser att det har hänt någonting och bara berätta och så vidare. Mm.
Mm. Har du varit rädd?
Alla är rädda när man får ett sånt besked.
Mm.
Men jag beslöt mig bara för att jag ska försöka klara det här. Och jag ska inte tänka så mycket på att jag kanske är död om några månader. Utan jag tar var dag. Så jag har levt för stunden istället.
Mm. Och precis som du säger det här, att du valde att visa dig utan hår för att underlätta också för din omgivning.
Absolut.
Alltså hur ska man, du som vett och etikettexpert, alltså hur ska man närma sig någon som är sjuk?
Du menar då som inte har hår på huvudet eller?
Ja, men till exempel om man ser att någon är sjuk och så kanske man vill säga någonting.
Ja, då säger man, jag ser att någonting har hänt.
Mm.
Och alltså... Det är lika bra att köra rakt på. Det är mycket värre om folk står och skriver om. Eller du själv säger, du kan hjälpa personen och säga som du ser har jag inget hår.
Mm.
Och jag har blivit sjuk eller jag har det och det. Det är mycket bättre att ha raka rör. Det är lättare för den som är sjuk också.
Har du alltid varit av den uppfattningen att bemöta någon på det sättet som är sjuk? Eller har det ändrats sedan du själv blev sjuk?
Jag kanske inte har tänkt så mycket på det förut. Det måste jag erkänna. Utan jag har nog blivit mera medveten om förgängligheten och att man kan bli sjuk.
Mm. Mm. Vi ska prata mycket mer, Ebba von Mecklenburg. Vi ska prata om vad du jobbade med innan du var vid hovet. Du har varit inne på det lite grann. Men också lite konkreta vett- och etikett-tips ska vi få efter lite musik. Och fint att du är här och öppnar upp om cancern. Ebba, jag tänker att ett grattis i efterskott är på sin plats.
Tack, tack.
Du fyllde 80 år för några veckor sedan.
Ja, det stämmer.
Ja. Du var inne och nosade lite på det förut, men du har ju hunnit med en hel del på den här tiden. Jag fastnade för att du har jobbat för utrikesdepartementet i 3 decennier och varit stationerad i London, Bryssel, Bonn, Prag, Sankt Petersburg och Sofia.
Just det.
Ja. Hur var det att förhålla sig till de utländska sociala koderna och etiketterna på den här tiden?
Det fick man ju lära sig på den tiden när man åkte ut, utsänd som det heter på UD-språk, till en ambassad, så fick du ett kompendium, alltså en perm med vad som gällde i det landet. Och där stod ofta hur man skulle uppföra sig. I jämförelse med hur vi gör i Sverige så skulle det stå att det gör man inte i det landet och man gör si och så istället för vad vi gör.
Mm. Var det någonting som överraskade dig?
Att det är ganska lika.
Är det så?
Ja, visst nu. Ja, i Bonn, även i Bryssel. Det var, alltså vanligt vett är ganska internationellt skulle jag vilja säga.
Mm. Men det måste ha varit en väldigt häftig tid.
Ja, det är jätteroligt.
Mm.
Det var därför jag var så länge på UD.
Ja, jag förstår det.
Det är intressant att bo utomlands, alltså inte som turist utan man verkligen bor i ett land. För det gör man ju när man är utsänd och arbetar på en ambassad.
Mm. Och 3 decennier, det är lång tid.
Mm, fast jag var hemma några år på UD också, ja. Mm. Det stämmer.
Mm. Hur skulle du säga att det står till med vett och etikett i Sverige idag?
Det är väl inte på topp kanske.
Nej.
Alltså det är mer okunskap skulle jag vilja säga. Inte för att jag tror inte folk eller människor är ovänliga i grunden, utan många vet inte, man har inte fått lära sig.
Mm.
Och det tycker jag är lite tråkigt därför att framförallt vet det är ju hur vi ska umgås med vår omgivning.
Tror du att folk inte tycker att det är lika viktigt längre?
Om du inte vet någonting så kanske du inte funderar så mycket på det.
Mm.
Men jag tycker att, eller jag tycker, jo, jag tycker mycket. Vad heter det? För att jag får ett trevligt samtalston, får det trevligt hur du bemöter din nästa. Jag tycker det är ganska grundläggande vad man ska lära ett barn.
Mm. Är du orolig för den utvecklingen?
Ja, lite grann.
Mm. Vad tror du att det kan leda till?
Jag tror inte att vi blir så trevliga mot varandra. Det finns ju tillräckligt med bevis både här och där i den här datavärlden vi lever väldigt mycket, eller på nätet. Och jag tror att det är bra att man får lära sig lite att vara vänlig till personer runt omkring sig.
Mm. Hur mycket tror du att det beror på också att vi har en del ganska stora personer, alltså ledande positioner idag, som kanske inte alltid använder vett och etikett i den bemärkelsen som man skulle önska kanske?
Ja, de har ju viss inflytande, tror jag säkert.
Mm. Jag började intervjun med god dag idag. Ja. För jag har hört dig säga att det är det korrekta sättet att hälsa på. Tänkte du på det?
Ja, ja. Det gjorde jag. Men jag kan acceptera, jag accepterar ju naturligtvis ett hej också. Men ibland är det trevligt att säga god dag.
Mm. Men är vett och etikett någonting som man föds med en känsla för? Eller måste man lära sig, tror du?
Jag tror, alltså, spontant skulle jag säga, man får det hemifrån. Man, när jag växte upp så var det hemifrån och i skolan. Vi fick lära oss saker i skolan också, hur man skulle bemöta sin omgivning.
Mm.
Det var ganska naturligt, det var inte konstigt, det var inte så att man hade det som ämne, utan man fick lära sig att man, nu ska du stå upp och var snäll och öppna dörren, och du ska säga tack när du får någonting, och prata inte med mat i munnen och så vidare. Ganska basic tycker jag, men och det var på det viset. Mm. Jag är uppvuxen på landet, så att ja.
Mm. Ja, men det är ju basic grejer som man kanske inte lägger lika mycket fokus och tid vid längre.
Nej, tyvärr. Jag tror att det skulle vara bra för alla.
Mm. Vi får väl köra en liten vett- och etikettskola här nu då, tänker jag, som avslutning. Ja, vi kör lite vett- och etikettfrågor, några snabba. Ska man hälsa med för- och efternamn, eller räcker det med förnamn?
Man ska hälsa med för- och efternamn.
Mm. I alla situationer?
Inte till litet barn.
Nej. Vad är olämpligt att ge i present om man firar guldbröllop så här passande nog idag?
Olämpligt?
Mm.
Jag vet inte om ett guldbröllopspar vill ha så mycket presenter i den åldern.
Mm.
Något skämt. Nej, jag vet faktiskt inte vad jag skulle tycka var som... Jag tror att ett äldre par inte vill ha mer grejer, rent ut sagt.
Att man kommer kanske. Att man,
ja, det är ju det som närvaro. Är viktiga. Mm. Ja, därför att man kanske inte kommer träffa så många gånger med. Alltså, man är ju i 80-årsåldern och då firar man 50 år.
Mm.
Det viktigaste är att vänner och familj kommer.
Mm. Får man önska sig pengar i bröllopspresent?
Ja och nej.
Okej, vill du utveckla det?
Att bara säga att vi behöver pengar för vi ska resa någonstans. Jag tycker inte att det är toppen. Men du kan säga att istället för att ni gör det och det, så ett bidrag till det. Alltså du... Mm. Du får skriva lite om det lite grann, så att det inte blir som att fiska efter pengar. Ja, det är inte så trevligt.
Mm. Mm. Okej, vi kör några snabba till. Får man ha rött på bröllop?
Ja, visst.
Mm. Måste man ta med en gå-bort-present när man blir bortbjuden?
Nej, om du inte kommer dit första gången och tar med lite blommor eller choklad.
Bra. Får man prata med vem som helst på ett mingel, eller måste man bli introducerad?
Nej, i Sverige kan vi prata med vem som helst.
Mm. Kan man tvinga någon att ta av sig skorna när de kommer hem till en?
Nej.
Nej. En sista fråga då, undrar jag. Hur klarade jag denna intervjun vett- och etikettmässigt?
Jag tyckte det gick riktigt bra.
Oh, tack, vad skönt. Då kan jag andas ut den här lördagen.
Och jag med, för det här är första gången jag har en sån här intervju.
Oh, men jag tycker vi gjorde bra tillsammans, eller hur?
Ja, du ser.
Mm. Oh, det var underbart att ha dig med i P4 Extra idag. Ebba von Mecklenberg, tack för att du gästade oss.
Tack så mycket.